Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Camilla Rivarola, välkommen.
Hej, tack.
Du, alltså det är så kul nu när vi har suttit och pratat lite innan inspelning och vi kommer in på såna här grejer där man börjar prata ålder. Ja. Vi är gamla, trots att du är jättemycket yngre än mig. men då är det ju det som är grejen är att du håller på med MMA.
Ja.
Och du är idag 32 år gammal.
Stämmer.
När började du med MMA?
Jag började först och främst med kickboxning när jag var 21 år gammal. Och det var egentligen inte, jag hade inte ambitionen att börja tävla, utan det var mer liksom ett sätt för mig att börja hålla på med sport igen. Jag höll på med fotboll när jag var yngre, och det är liksom ganska svårt att, när man avslutar med det i tonåren och börjar i en klubb igen, är det ganska liksom, ja, svårt att hoppa på det igen, så att då ville jag hålla på med en individuell sport. Så att jag testade på kickboxning, tyckte det var jättekul, men som sagt inga ambitioner. Men sen fick jag något år efter, liksom pushade mina coacher mig till att börja träna med tävlingsgruppen, och så fick jag en match, och sen så efter det har allting bara liksom rullat på. Och under tiden så höll jag på med mina studier, jag pluggade kommunikation. När jag blev klar med det, var jag runt 25-26, så jobbade jag som projektledare. Och i samband med det så hade jag också gått min första och enda professionella match i kickboxning. Och då började jag inse liksom att det här tar väldigt mycket tid. Både jobbet och träningen. Det var svårt att liksom balansera allting. Och då liksom i samband med det så hade jag börjat liksom kika lite på MMA, och blev introducerad till den världen. Så att jag bestämde mig faktiskt för att säga upp mig och börja träna MMA, för att sedan börja tävla. Mm. Så började tävla amatör först och sen gick jag över till proffs.
Vad skulle du säga att det var som egentligen lockade dig till just fighting?
Bra fråga. Alltså jag tror att det, när jag började liksom med kickboxning, så var det väl att man är så koncentrerad på det man gör. Man är väldigt liksom någon slags mindfulness på ett märkligt sätt, liksom, för att man måste vara extremt närvarande i det man gör. Och jag tror att det kan nog vara en av anledningarna till att jag liksom fastnade, för att man stänger liksom ute allting som händer utanför och bara är där och koncentrerar sig på det man håller på med.
Mm. Det är intressant att du säger det, för det här var en grej som jag pratade om rätt nyligen. Jag vet inte om det var jag och vänner Martina som pratade om det i MMA-podden eller vad det var, men min tanke är att man vill befinna sig i nuet på ett väldigt, precis som du säger, ett väldigt underligt sätt. Så är man exakt här och nu. Det går inte att vara någon annanstans när man är inne i fighting. Och det är det jag tror lockar folk till extremsporter överlag. Mm. Vad en håller på med, om det är Ferrari eller liksom NASCAR eller hoppa fallskärm eller cross. Liksom, det är på ett sätt att du är bara i den stunden. Det finns ingenting annat där och då, utan det är bara du och det som händer.
Ja, för det måste ju vara så. Därför att om du inte är närvarande, då åker du på smäll. Så att det finns också en direkt konsekvens av att inte vara närvarande. Och jag som person har nog liksom väldigt länge haft svårt med just, jag är alltid i framtiden liksom, och tänker på vad som ska komma och sådär. Så att för mig är det ganska skönt att ha någonting där jag måste vara här och nu. Och sen, det är väl liksom det är väl sånt jag har förstått liksom i efterhand. Det förstod jag inte då när jag började hålla på. Då var det ju bara liksom kul och skönt, och liksom känslan efteråt var bra när man har tränat och liksom så. Men så här i efterhand kan jag förstå nu vad det handlade om. Liksom.
Vad är det som för dig till framtiden?
Jag vet inte. Jag tror att jag har nog alltid liksom tyckt att det är viktigt. Det är väl ett sätt man också är uppfostrad på, liksom och känslan av att man har något form av liksom, man vill ju kontrollera saker, så att då måste man tänka på framtiden, på vad som komma skall, och då liksom det du gör nu är i princip liksom något du gör för framtiden. Mm. Så att ja, det, jag tror att det är lite ett sätt jag är uppväxt på. Inte något som liksom mina föräldrar har tutat i mig så, men jag tror att det kommer nog också från mig själv. Liksom. Mm.
När vi ändå är inne på uppfostran och föräldrar och familj och sånt, vad sa de när du valde fighting?
Alltså, båda mina föräldrar är akademiker, och ingen av dem sysslar liksom, eller vi har ingen i familjen som sysslar med idrott på elitnivå, så att jag tror att först och främst så var det liksom skaderisken de var oroliga för. Fick mycket artiklar om hur det påverkar hjärnan och smällar och så vidare. Så det var väl, det är nog det första de tänker på. Men sen tror jag också att det fanns väl också en oro över att det är en riskfylld karriär liksom i på flera olika sätt. Liksom man har ju inte den stabiliteten som liksom ett vanligt yrke kan ge dig. Liksom.
Vad är det från Venezuela? Ni,
nej, Uruguay.
Uruguay?
Yes. Okay. Yes. Jag är född i Uruguay, uppväxt i Sverige. Ah. Sen har jag bott i Frankrike i 5 år.
Okay, du är alltså född där borta?
Ja.
Hur länge bodde du där?
Jag var 1,5 när jag kom till Sverige. Men sen så har jag liksom haft mycket nära kontakt med både mor och farföräldrar och liksom åkt dit ganska mycket. Så att kulturen har alltid varit väldigt närvarande. Jag pratar spanska med min familj och så här. Så att det har alltid varit viktigt liksom.
Åker du dit ofta?
Ja, faktiskt. Jag var där nu i december efter min match i Miami, och så var jag där i 1,5 månad faktiskt. Men innan det hade jag inte åkt dit på några år, och det var liksom den längsta perioden jag har varit borta därifrån. Och det var för att både min farmor och farfar har gått bort. Mm. Farfar gick bort i samband med covid, och då var det liksom som att jag förlorade någon form av fäste där, kan man säga. Speciellt med farmors bortgång skulle jag säga, för att hon var så, för mig var hon så starkt kopplad till liksom Uruguay och mina vistelser där. Så att för mig var den här resan som jag gjorde nu, den var jätteviktig. Dels för att jag vill åka dit, men också för att det var liksom min möjlighet också att skapa mig någonting eget där borta. För att jag höll pass för utsatta kvinnor. Det var ett samarbete också med idrottsministeriet. Och så höll jag pass för, eller seminarium för atleter där borta. Så att det gjorde liksom att jag började skapa mig min plats i Uruguay liksom, som inte hade någonting med min familj och liksom så att göra, utan det var mitt eget space. Så att det gör ju också att då får du liksom en helt annan relation till ditt hemland liksom, när du har ditt eget space liksom.
Mm. Kommer du vilja åka dit mer frekvent?
Ja, absolut. Alltså jag tror att idealt liksom i framtiden, om jag skulle kunna åka dit ett par månader över vintern, 2-3 månader. Nu funkar inte det riktigt ihop med träningen och sådär, men i framtiden så skulle jag jättegärna vilja åka dit liksom 2-3 månader per år.
Det är typ min tanke med Spanien.
Ja, men jag tror att det är de flesta som är i behov av liksom D-vitamin brukar nog resonera på det sättet. Men ja, jag tror att jag behöver liksom den dosen. Och då pratar jag liksom inte bara om fint väder, utan dosen av sitt hemland, det gör mycket.
Vad är känslan när du kliver ur flygplanet och går in på flygplatsen där borta?
Så jag har alltid haft en väldigt så här familjär hemmakänsla så fort man känner dofterna, så fort man, det är en otrolig känsla. Och på samma sätt så jag tycker inte om att gråta offentligt, men, men varje gång jag åker därifrån, det är omöjligt att inte gråta när jag åker därifrån. Jag vet inte varför, det har alltid varit så. Sitter jag på planet och gömmer mig liksom. Men så är det.
Får man fråga vad det var som gjorde att de åkte därifrån?
Ja, alltså min pappa och min pappas familj, de var politiska flyktingar under 70-talet, när diktaturen i Uruguay. Så de kom hit, bodde här fram tills att min pappa var 15, tror jag. Och sen åkte de tillbaka. Där träffades min pappa och min mamma. Båda var ganska unga när de fick mig. Min mamma var 17, skulle fylla 18. Pappa var 19, skulle fylla 20. Så, vilket också gjorde att liksom, både mormor och morfar och farfar och farmor var väldigt unga. De jobbade och sådär. Så att i Uruguay är det betydligt mer komplicerat att ha liksom barn och liksom fortsätta med sina studier och så vidare. Så att mina föräldrars idé var att komma till Sverige för att kunna fortsätta plugga. Och liksom, ja.
Använder de benämningen doktor mycket i Uruguay? Jag vet att de gör det i vissa.
Jo, men det gör de. Ja.
Ja, för jag vet att vissa är glada över de titlarna. Du behöver inte vara doktor som är läkare. Utan
Så är det. Och båda två har ju doktorerat. Alltså båda två har ju doktorerat i sina respektive ämnen. Så att
de är doktorer. Ja, så bröt du det. Men då kanske du blir MMA-doktor.
MMA-doktor. Ja, men det blir nog lite så. Men ja, nej. Alltså jag har aldrig känt någon press så att jag behöver liksom doktorera i något ämne. Liksom jag började jobba direkt efter studenten. Och jag tror att det var definitivt efter påtryck från mina föräldrar att jag började plugga, för att jag började göra karriär ganska tidigt. Jag började jobba på Klarna när det var nystartat, och där fick man, jag vet inte om det är så numera, men på den tiden, så även om man inte hade mycket utbildning, så länge man var liksom ung, hungrig och liksom gav allt, så fick man mycket möjligheter att ha jobb som man inte skulle fått annars på grund av bristande erfarenhet. Så att, det gjorde ju jättemycket för mig. Alltså det är en av mina bästa universitet. Jag lärde mig jättemycket där. Ja. Men sen är det ju så att så här, en kandidat och att ha universitetsstudier öppnar liksom många dörrar. Så att, ja, stay in school. Nej, men det är ändå bra liksom. Det är aldrig dumt och så. Så att, ja, det är alltid någonting att falla tillbaka på också.
De som följer med i mina poddar tänker så här, fan, där sitter Paul som hoppade av gymnasiet för han hade så otroligt dåliga betyg.
Nej, men alltså så här, alltså, jag har alltid tyckt att det är självklart att man inte behöver studera för, alltså faktiskt för att liksom lyckas. Men däremot så om man inte har otroligt svårt för skolan, så tycker jag att det är någonting som öppnar och förenklar livet väldigt mycket. Det öppnar väldigt många dörrar, det förenklar livet och du har mycket mer valmöjligheter. Och jag tror att det är egentligen för mig har det handlat mycket om det, för att jag visste inte vad jag ville göra. Jag var liksom förvirrad ganska länge och liksom inte passionerad över det jag gjorde, men däremot så alltså, ja, det är ett sätt som liksom någonting som kan hjälpa en, att alltså det leder in en på andra grejer. Alltså jag har ju fått jobb sen som jag har tyckt har varit intressanta, och där man också kan kombinera liksom ens det man har lärt sig under studieperioden, men också det man gör nu som man är mer passionerad över, så kan man liksom gifta, ska man säga, ens passion med ens akademiska karriär, och det är alltid användbart liksom.
På vilket sätt var du förvirrad? Det här tycker jag låter intressant. På vilket sätt upplevde du en förvirring över?
Nej, men alltså så här, jag hade inte en självklar plan på det här vill jag bli eller det här vill jag göra. Alltså, så var det inte ens när jag började hålla på med fighting, utan det var en slump, och sen så visade det sig att det gick ganska bra, och så jag kör väl SM då, och så gick det väldigt bra, och så liksom allting har bara varit så här, ett resultat av att jag har varit öppen för utmaningar liksom. För det är ändå någonting som jag alltid har varit, alltså så här, sätter du en utmaning framför mig eller du sätter en lätt väg och en svår väg, då, och priset vid den svåra vägen är större, då kommer jag ta det liksom. Så har jag nog alltid fungerat så naturligt liksom.
Kan du sträcka det långt tillbaka, att du alltid har, att du har gillat utmaningar på det sättet? För det låter ju som att du har inte blivit undanskräckt av att det ska vara knepigt, om man säger så.
Nej, alltså så här, jag tror att det jag kan komma ihåg liksom så här, postgymnasialt var liksom att alltid hatat matte, alltid tyckt att det är fruktansvärt liksom, och men efter gymnasiet, jag hade i min utbildning ingick bara matte A och matte B, så medan jag jobbade så började jag plugga matte C för säkerhets skull, om jag skulle behöva det till en framtida postgymnasial utbildning. Sen behövde jag aldrig det, men jag satt bokstavligen liksom och grät med min styrpappa som hjälpte mig med matten, för att jag tyckte att det var så svårt och så jobbigt, men liksom jag gjorde det ändå för att det kunde vara bra att ha. Så att det var liksom den typen av saker. Så.
Så det finns två saker som får dig gråta. Uruguay och matte.
100%. Ja, de var riktigt, riktigt vidrig. Men,
Vad lockade dig till Paris? Vad var det som placerade dig där borta?
Paris, jag blev tillsammans med mitt ex som också var för detta fighter och tränare. Och vi hade ett långdistansförhållande i 2 år. Och i och med att jag kunde liksom fortsätta lite det jag höll på med här och göra det där, så kändes det liksom görbart. Så här, flytten dit. Och han var liksom etablerad där borta, så att det fanns liksom inte så mycket alternativ för oss om vi ville liksom fortsätta vara tillsammans. Men sen jag tror att jag var ganska mätt på Sverige, så att det var ingen, det är klart att det var en uppoffring. Man offrar ju liksom trygghet i sitt eget land och sin egen miljö, men jag har nog alltid sett att jag kommer bo utomlands någon period i livet, och det var då. Så att ja.
Hur länge sedan är du kom tillbaka till Sverige?
Jag kom tillbaka för 1,5 år sedan nu. 1 år och 5 månader typ.
Jag tänkte lite på MMA-karriär, eftersom du också har så här rötter i Uruguay. Vad har du fått för respons därifrån? För det är
jättebra, framförallt nu efter min senaste match i Combate Global, som är en amerikansk organisation där jag är signad nu, som har haft mycket fokus på latinamerikanska fighters, för de sänder det är tv-sänt där borta. Så efter den matchen så jag blev inbjuden på en tv-soffa efter en annan, och grejen är att jag tror att det också är ganska speciellt, för att liksom feminismen kom sent i Uruguay, och nu är det liksom en stor våg så att säga, så att ha en tjej som håller på med fighting, det är liksom helt rätt i tiden, om man kan säga så. Så att det var, tajmingen var ju perfekt liksom. Så att det blev liksom något modelljobb också samtidigt med som jag var där och liksom, så att ja, jag tror att det handlar mycket om tajming, men det gick väldigt bra där efter matchen.
Vad får du för frågor i tv-sofforna som kvinnlig feminist som representerar Uruguay och fighter?
Nej, men det är alltid standardfrågan är alltid, hur är det att vara kvinna i en mansdominerad sport?
Ja.
Det är en klassiker.
Mm. Vad brukar du svara?
Nej, alltså. Jag har inte upplevt det som någonting negativt. Jag tror liksom tvärtom att jag har nog kunnat använda det som någonting positivt. Sen så jag tror också att det har väldigt mycket att göra med vad man hamnar i liksom, alltså från klubb till klubb och så att jag har nog sällan upplevt det som någonting negativt. Tvärtom, jag har nog alltid känt mig väldigt liksom, ska säga, omhändertagen. Så sen nu var ju min kontext i Frankrike annorlunda till exempel. Jag var ju tillsammans med tränaren, så att det betyder liksom att alla grabbarna på klubben blev per automatik bröder liksom. Alltså det är liksom det blir en väldigt så här, ska säga, broderlig relation, vilket är jätteskönt, för att det liksom gör ju att det blir liksom en väldigt, det blir väldigt enkla relationer och att, ja, men återigen att man känner det här, man känner sig liksom omhändertagen på något sätt. Så att ja, och när jag kom till Sverige då var det ju lite annorlunda, och jag tror att man så det är ganska intressant. Jag tror att jag ofta, om jag är ny någonstans, alltså på en klubb där det är mycket killar, då brukar jag nog hålla liksom låg profil så där i början, för att känna av, ta in lite hur saker och ting fungerar. Men så skulle jag nog, alltså så är jag nog ändå, alltså om det hade varit liksom om jag kommer någonstans där det är massa tjejer också. Jag tror att när man är ny någonstans så tror jag att det är ganska bra liksom att absorbera stämningen lite grann, och så vet man sen liksom lite hur man ska förhålla sig till miljön.
Mm. Jag tänker också lite att jag tror att det är en ganska kulturell fråga.
Mm.
Jag tror att för dem där borta så är den mer mansdominerad än vad den kanske är här. Mm, mm. Eller om vi kollar på UFC liksom, det börjar bli en ganska fin split liksom.
Mm, mm.
Att det är ju inte längre så här random tjej som råkar hålla på med MMA, utan det börjar bli större och större.
Liksom.
Ja, det växer och växer. Ja. Och UFC är väl egentligen en av dem, eller MMA överlag som man vill säga, de sporter som har lyckats applicera mest genus utan att egentligen ha det som en strategi, skulle jag nog säga. De har bara insett att det här går hem, det funkar, tjejerna är så pass duktiga idag att liksom, för det är Dana Whites grej, först så skulle ingen tjej fightas.
Ja, ja, precis.
Och men nu är ju de, fan ni är så jävla duktiga så det är så klart att det ska vara med. Liksom. Det är ingen diskussion längre.
Nej.
För han hade ju själv kunnat gått på linjen bara, female fighting sucks, och bara så här sopat bort det, men han ändrade sig och det är ändå häftigt att se.
Och det är faktiskt en av grejerna som jag brukar, som jag också brukar lägga till, att det är faktiskt, till skillnad från många andra sporter, så är det en sport där kvinnor faktiskt lyfts väldigt mycket, och vi är färre, men trots det så liksom är det ju alltid med en eller två fighter på liksom alla kort liksom, så att det är
Hur ser du själv den resan sen du började hålla på och liksom följa MMA? Hur tycker du att utvecklingen har sett ut på just den fronten, om man säger så då?
Just liksom utrymmet som tjejerna får ta.
Nej,
men jag tycker tjejer får ta mycket utrymme, och sen det jag tycker är ganska trevligt också, det är att det, alltså man, tjejer behöver inte hålla på och visa hud för att de ska uppskattas som fighters faktiskt. Det finns väldigt många som inte gör det, och det går väldigt bra för dem ändå.
Ja, jo.
Så att det jag tycker att en del använder ju fortfarande det som en gimmick, så, men det finns väldigt många som inte gör det, och det funkar ändå liksom.
Ja.
För att tidigare så har det nog varit väldigt mycket så, lite som i den här wrestlingvärlden liksom, att alltså tjejer med talang, eller vad ska man säga, atletiska fysiska förmågor, ändå måste anspela liksom på sex för att det ska sälja, och tycker inte att det nödvändigtvis är så lika mycket
Nej.
Nu Sen, nej, absolut, det finns de som gör det. En del som gör det chockerande mycket, trots att de inte behöver det. Men det är liksom inte en nödvändighet.
Nej. Jag tror att vissa av dem gör det också för Instagram.
Men självklart, alltså, så är det ju. De tjänar ju pengar på det. Det finns ju, det är inget, det är inget snack om saken liksom. Så att, men det är inte, som sagt, det viktiga är att det inte blir liksom en nödvändighet för att man ska kunna komma långt i sporten. Liksom de första kanske så här, som slog igenom i USA, då fanns det ju absolut kanske en
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det var en bidragande faktor liksom, att de inte var vad som anses fult liksom, mm, fula, och det hjälpte ju såklart liksom, hela den här liksom idén kring en stark kvinnlig feminin fighter liksom, det hjälpte nog absolut liksom. Men sen efter det så har man så lyfts talangen, eller talanger har lyfts sen, och inte bara liksom utseendet och gimmicken.
Så det är en förändring i alla fall?
Det tycker jag. Mm. Eller jag ser det positivt. Mm. Jag försöker se det positivt i alla fall.
Ja, men bra. Okej, jag tänker att vi kör lite så här tvära kast här nu.
Okay.
Så nu vill jag försöka djupdyka lite grann, tänkte jag. Som att du är då någon form av i alla fall akademikerbarn och halvakademiker. Du är nästan doktor. Framtida doktor inom MMA. Men jag undrar lite vad du, om du läser och i sådana fall vad du läser, och om du också kanske riktar dig åt de djupare frågorna i livet genom böcker. Liksom.
Ja. Den senaste boken jag läste var en bok som heter Filosofins tröst. Jag vet inte vem den är skriven av, men den tar liksom olika filosofer, liksom olika teorier, vad ska jag säga, från olika filosofer och applicerar dem liksom på livet så. Men sen, och det var den sista boken jag läste, men jag har faktiskt tappat vanan att läsa mycket. Så när jag var yngre läste jag jättemycket, så jag drog igenom böcker som ingenting. Det var vardagsmat, men i takt med att man börjar använda telefonen mer, så har den vanan försvunnit, och jag märker det att jag tappar koncentrationen väldigt snabbt liksom när jag läser. Så att det som det blir liksom istället för böcker, det är ju det man kommer över, alltså nyheter och liksom sådana saker, artiklar, så. Men tyvärr så blir det mycket färre böcker än vad jag hade.
Jag håller med dig om teorin där om mobilen, för jag har känt likadant. För jag vet att innan det blev stort med Instagram och Facebook så plöjde jag böcker också.
Som
läser jättemycket. Nu blir det någon gång ibland att jag tar en bok och läser. Men sen går jag småläser ganska frekvent. Jag läser mer liksom filosofi och djupare böcker. Då blir det, jag gillar inte att plöja dem.
Nej.
Jag läser dem
det är lite annorlunda också liksom när man läser, tycker jag, filosofi och sånt, att man liksom behöver pausa lite på ett annat sätt och reflektera kring det. Men
Vad fick du ut av filosofins tröst?
Jag tror att så här, jag läste faktiskt den i en period där mitt liv var väldigt förändligt. Jag flyttat hem från Frankrike, vilket innebar liksom dels en separation från mitt ex. Sen var det också liksom ett byte av klubb, eftersom att jag tränade i Frankrike, så byte av land, byte av klubb, allting liksom bara vändes upp och ner, visserligen självvalt liksom, men jag kände det var min pappa som rekommenderade den boken, och jag tyckte att den var väldigt bra. Eller vissa kapitel var väldigt bra. Jag gillade framförallt ett om gud, nu tappar jag hans namn här, men liksom hur liksom man kan vara nöjd med det enkla i livet, liksom att hitta pleasure, så att säga, liksom de mindre sakerna och enklare sakerna i livet. Och jag tror att det är ganska viktigt när det händer mycket runt omkring en och man har liksom svårt att se det, för att liksom man tycker att allting som man liksom alla mål och allt man har i sådana stunder känns allting så långt ifrån liksom, när man genomgår en sån här större förändring. Och då är det ganska viktigt att komma liksom tillbaka till de små sakerna i livet.
Vad skulle du säga var den största utmaningen i det här?
Ja, men det är eftersom att jag är väldigt så här framtidsbaserad, kan man säga så. Men eftersom att framtiden alltid liksom är närvarande för mig och mina mål och liksom allt sånt där, så tror jag att det är ganska viktigt för mig liksom att återigen när vi pratar liksom om mindfulness och att vara här och nu och uppskatta det man har istället för att liksom titta, se efter det man inte har. Det tror jag det måste jag absolut träna på liksom.
Gör du det mycket eller har du gjort det mycket?
Tränat mycket på det.
Tittat på vad alla andra har och känna vad man inte besitter.
Ja, det är inte så mycket på vad alla andra har. Jag är nog inte så mycket så, utan det är med vad jag vill ha och liksom vad jag är ute efter. Och jag, liksom, när jag inte känner att jag gör eller har gjort som jag borde ha gjort eller göra så liksom blir jag mer frustrerad på mig själv. Jag tror att det är mycket i mig själv liksom.
Det är ju det.
Ja.
Men jag kan nämligen referera till mig själv där.
Ja.
För jag vet att när jag höll på med stand-up, som jag pratade om lite innan, då stand-up comedy, inte stand-up fighting för de som inte vet. Men då kommer jag ihåg att jag kunde så här se på någon annan komiker som typ så här, fan, han har fått köra på Norra Brunn två gånger, alltså jäveln, och jag har kört där en gång bara, men han har varit där två gånger. Och så pratade jag med en annan kollega, så sa han, det är så sjukt egentligen hur man tittar på vad alla andra gör och så går man runt och irriterar sig, men man missar att man själv gör massa saker som de inte gör. Och då slog det mig i den instansen, jag bara, fan, här står jag med på någon som har kört ett gig mer än mig på Norra Brunn, medan jag har ett MMA-program som sänds på Aftonbladet. och jag tror man behöver den här verklighetskollen ibland, för det är så otroligt lätt att 100%. Titta på det alla andra har, men man glömmer vad man själv sitter på.
Ja, nej, men och det är en sak som jag verkligen, alltså så här, jag har verkligen det här har jag försökt vara väldigt medveten om det, därför att jag inser att min bakgrund är ganska annorlunda från andra som är i samma bransch liksom. Och jag kan ibland känna att jag har levt liksom tre olika liv, trots liksom, nu kan jag väl säga min unga ålder liksom, så har jag så har jag gjort väldigt mycket. Men jag har fortfarande mål och jag blir ändå frustrerad när saker inte går som eller liksom inom, jag, när jag inte kan göra saker inom den tid jag har liksom satt ut eller utsatt för det. Så att ja.
Känner du att det här kanske är fel formulering, men att MMA är en stress, och då syftar jag på liksom, återigen så här, du är 32 år gammal, du är ung, men du kommer inte kunna fightas tills du är 65.
Absolut.
Det är så här, den krassa verkligheten, eftersom att du också tänker mycket på framtiden. Kan du känna att det blir en stressfaktor?
100%. Alltså, jag känner mig ung både sinne och fysiskt. Liksom, jag har ändå tagit hand om min kropp väldigt väl liksom, så att jag känner mig fräsch liksom, men absolut, och som kvinna liksom, så är det också en sen är också barn en faktor liksom, så att man jag vill inte hålla på tills jag är 40, absolut. Jag skulle kunna, men det går liksom inte. Som kvinna har man ju liksom helt andra förutsättningar tyvärr. Åldern spelar roll. Så är det ju.
Vad vill du göra när du inte håller på med MMA längre? Har du någon sån tanke att det här är någonting som jag skulle vilja dedikera mig åt? Eller?
Jag har lite olika tankar kring dels olika projekt i Uruguay. Det finns en väldigt fin anläggning där borta som behöver det finns en fin anläggning där borta som används utav elitkampsportare. Tyvärr inte den så bra. Nu kommer det på spanska, eller heter John. Den är inte så bra ledd liksom, utan så här, så det behövs någon som liksom projektleder liksom hela den verksamheten, och jag har faktiskt fått erbjudande om att liksom hjälpa till med det och sådär. Tyvärr är inte det aktuellt nu, för det skulle liksom, jag skulle inte kunna träna på samma sätt som jag tränar nu, så att det har liksom inte varit en möjlighet, men det skulle absolut kunna vara en möjlighet i framtiden. Sen så tror jag nog att jag skulle gärna vilja fortsätta med liksom med träning och liksom, men framförallt de jobbar mer med liksom de psykiska förutsättningarna som man, eller fördelarna som man har med träning, och liksom implementera det jag har jobbat med idrottsförvaltningen till exempel för att sätta igång unga tjejer i Järvaområdet för att börja träna. Det gjorde jag redan innan jag åkte till Paris, fortsatte med det när jag kom tillbaka, och det tycker jag är en jätteviktig grej, att få ungdomar att börja träna och liksom känna nyttan med träning liksom. Så det vore kul att fortsätta i de spåren.
När du var inne på just psykiskt, på vilket sätt då?
Jag tror att man jag tror att de fördelar, den mentala träningen man får av kampsport tror jag är någonting som är liksom applicerbart på flera områden i livet, och jag tror att det är väldigt användbart faktiskt.
Hur känner du själv med träning och hela den biten när det kommer till det mentala? För det är mycket i det också för dig som kampsportare, att du verkligen måste jobba med det mentala. Hur gör du det?
Det handlar mycket om hur man liksom talar till sig själv och hur man liksom tillåter sig själv att prata med sig själv. Jag försöker att dels att så här, om jag har några negativa tankar om mig själv, att jag liksom försöker städa undan dem ganska snabbt. Jag har jobbat jättemycket med andning, för det hjälper en också tycker jag att liksom få bort whatever mörker som man har liksom, speciellt inför en match och så där, när liksom nervositeten kan börja ta över och så där, för det ofta är det ju kopplat till nervositet. Och då jobbar jag jättemycket med, eller började jag göra nu för ett halvår sedan, började jag jobba mycket med liksom andningsmetoder, liksom för att lugna mig själv, systemet och sånt där. Och det gör ju också att man får mer kontroll över tankarna också.
Vad är det för andningsmetoder du har jobbat med?
Ena är att jag, alltså väldigt, väldigt, väldigt simpelt, men ena är att andas in 6 sekunder, håller i 2, andas ut i 8 sekunder, och så gör man det så ofta man kan, så ofta man tänker på det. För jag försöker inte pressa mig själv till det heller, för att jag är ingen sån som liksom har hållit på med mindfulness länge eller så. Och om jag pressas för mycket till det, så tror jag att då slår jag mig bak ut eller någonting annat. Och sen den andra är att liksom några gånger under dagen andas in så mycket och så lång tid man kan, och sen släppa ut det under så lång tid man kan. Och så hålla på så och göra det några dagar, eller förlåt, några dagar under, ja, så ofta man kan.
Nonstop, ja. I 2 dagar.
Ja, precis. Och liksom sen kanske göra det oftare och oftare ju närmare matchen man kommer.
Har du fått fördel av det när du väl är inne och slåss?
Jag kände väldigt mycket, för att jag brukar bli som mest nervös när jag ska börja värma upp inför matchen, precis innan det, för att Och då tyckte jag att jag verkligen kände av att jag hade gjort de här andningsövningarna innan, för att det var inte så att liksom andningen låg uppe vid halsgropen, utan väldigt snabbt kom den ner i magen där jag kände mig så här, okej, jag är nervös, men jag känner mig ändå trygg liksom. Jag känner det.
Pratar väldigt mycket om andningsövningar. Jag håller på mycket med Wim Hof och isbad
också.
Cool. Så jag är en stark proponent för andningsövningar. Så jag tycker det är kul när folk kommer in och gör det.
Ja, ja, och då är jag en sån som liksom så här, när folk har sagt, men testa mindfulness. Ja, nej, det funkar inte för mig. Alltså, så har jag nog känt väldigt, väldigt länge när folk har liksom föreslagit det. Men jag vet inte, jag gav det en chans liksom utan att vara så krävande att så här, okay, nu ska jag sitta 5 minuter och vara mindful, utan så här, jag tyckte andningsövningarna kändes som en ganska så här simpel grej liksom att sätta igång med.
Vad är det mer för något som du gömmer i verktygslådan av sådana här grejer, alltså, nu när vi är inne på mindfulness, meditation och
de här skriver. Jag skriver ner när det liksom när det är väldigt rörigt, för det kan bli väldigt rörigt, och jag kan bli ganska så här överväldigad för jag brukar ha liksom rätt mycket olika saker på gång och liksom, och när det blir rörigt i huvudet, då skriver jag ner, benar ut saker, skriver listor, alltså allt ifrån en to-do-lista till skriva ner tankar, motbevisa tankarna och liksom så.
På vilket sätt motbevisar du dina tankar?
Nej, men att så här, för att som tjej så kan man också lida av PMS ibland. Och då blir ibland inte tankarna helt rationella. Så att liksom när man skriver ner dem, sen läser dem, då inser man att det kanske inte alltid stämmer. Liksom, utan det, när man är liksom hormonell så går tankarna ofta... De drivs lite av sig själva. Så att där, då är det bra att liksom försöka vara rationell och liksom medveten om att så här, okay, det är bara en kort period. sen blir det bättre. Liksom. Och det hjälper faktiskt.
Ja. Jag kan inte relatera.
Nej, det förstår jag.
Men jag kan förstå vad du menar. Jag har sett och upplevt lite de bitarna.
De flesta har tyvärr fått...
Det har jag. Men jag gillar också det här med att skriva.
Ja.
Jag skulle nog säga att jag gjorde det mycket mer förr. Ja. Men jag vet att stunder i livet då jag har haft uppförsbackar, om man säger så. Mm. då har ju skrivandet hjälpt jättemycket. Mm. Just som du säger lite, att ibland skriva ner på papper, det blir också som att man sitter och pratar med någon, ja, fast man gör det med sig själv.
Ja.
Man kommunicerar genom att skriva ner de här, absolut, bitarna, och när man väl får ner det tillräckligt många gånger så är det bearbetat.
Ja, men jag tycker att det avdramatiserar vissa, ja, grejer också, tycker jag.
Ja. Vad skulle du säga... Så här, du håller på med fighting, så det blir ändå en ganska bra fråga på ett sätt. Vad skrämmer dig?
Oj. Misslyckande är väl alltid en sak när man håller på med liksom, elitidrott och tävling, och man är en tävlingsmänniska, så misslyckanden är väl alltid liksom högst upp på listan. Sen så man lär sig att hantera det bättre ju mer tiden går, men det är absolut en rädsla. 100%.
Så vilket misslyckande har gett dig störst lärdom?
Tror det nog skulle vara matcher där jag inte har varit närvarande mentalt. För att då har jag liksom inte misslyckats ens på grund av liksom bristfällig teknik eller utan det har varit för att jag inte har varit närvarande, och de har skrämt mig mest faktiskt, när man bara så här, man går på någon form av autopilot och man känner, för att jag har ändå liksom fighten i mig, så att det är liksom, jag har aldrig slutat fightas eller getts upp liksom, det finns inte på kartan, men att man inte är närvarande, man ser inte de sakerna komma som man brukar se, man är inte koncentrerad på samma sätt, de har nog skrämt mig mest, för att jag har skrämt mig själv liksom över att jag inte har varit där liksom.
Vad tror du som gjorde att du inte var närvarande just då? Vet du det?
Jag tror att dels att så här, allting runt om, alltså så här press. Jag tror att mycket så här prestationsångest. Prestationsångest i kombination med att allting privat kanske inte stod rätt till, eller liksom inte var 100%, och det, alltså nu var jag ju, min förra match var jättemycket som har varit jättekomplicerat inför min förra match och sådär, men jag vann ju stort liksom, och det var men jag var, skillnaden där var att jag var närvarande mentalt, så att då liksom ingenting runt omkring spelade roll. Och jag tror att det är det stadiet du vill hamna i när du går en match. Du vill vara där 100%. För då spelar det liksom inte så stor roll liksom vad som händer runt omkring. För det ska inte göra det. Alltså, även när jag väl var där, liksom, alltså det ska inte spela någon roll ifall matchen blir framskjuten för att det är tv-sänt och sådär, så liksom, ja men okej, istället för 12 på natten så ska du faktiskt klockan 1, oh shit, okej, okay, ja, skitsamma, man får bara så här ställa om och köra liksom.
Hur svårt tycker du att göra det?
Nej, men det, som sagt, det var liksom, nu sist var det inte så svårt att göra det, för att jag var där, jag var liksom, det fanns bara en uppgift, det var liksom, pressen fanns, men jag hanterade den på liksom så gott jag kunde och mest genom att vara närvarande där och då liksom, och inte tänka på men hur kommer jag känna sen då om en timme nu liksom, utan då var det mer så här, okej, bra. Det här är för att hon går igenom samma sak. Matchen skjuts på, inte bara för mig utan också för min motståndare. Jag vilar lite extra nu, sen sätter vi igång med uppvärmningen. Liksom. Mm.
Vad ger du för råd till nya fighters på klubben som ska gå sin första match?
Jag tror att så här, ett av de viktigaste råden är att inte låta liksom någon extern press liksom vara för närvarande. Alltså det är självklart viktigt, tycker jag, att vilja vinna. Det är liksom, men det förutsätter jag nästan att någon som accepterar en match vill göra liksom. Annars har du ju inget där att göra liksom. Du går ju inte in för att förlora en match. Så att det förutsätter jag. Så att det viktiga, tycker jag, är att man går in och man lämnar liksom sitt hjärta i ringen eller buren. Och det tycker jag, det när man börjar gå matcher, så tycker jag att det viktigaste man ska göra liksom. För att det du testar ju också ditt hjärta, eller vad man ska säga, och inte bara din teknik. För att ofta i början så är man ju liksom, nerver spelar roll, man kanske har lite bristfällig teknik inom vissa områden och sådär. Så att jag tycker att det de första matcherna egentligen visar, det är ju liksom vem du är som fighter. Så
Ja, intressant. Bra svar.
Alltså.
Du, det tycker jag verkligen. Vi har nått slutpunkten på det här samtalet. Så tack så jättemycket för allting du har delat med dig.
Tusen tack.
Men om folk inte redan följer dig på din resa och vill göra det, var hittar man dig då?
Instagram. Jag har precis också ett nytt TikTok-konto, men jag har svårt för att vara aktiv där. Som sagt, jag är gammal. Men Instagram är lättast att följa mig. Så det är c.rivarola, och mitt efternamn stavas Rivarola, för den som har svårt annars.
Ja. Det är som mitt Del Valle, det blir Del Valle.
Del Valle.
Ja, man alltid och poängtera att det är lite D på Del.
Ja,
nej, men vad kul. Det ska bli roligt att se. Har du någon match nu som är bokad? Nej,
ja,
du väntar på.
Vi väntar, för den har blivit framskjuten från juni till juli. Förhoppningsvis i juli nu. Så jag väntar på ett datum. Så att så fort jag får datumet, så slänger jag upp det på min Instagram. C.rivarola.
Ja. Ja, men grymt. Och där får man följa dig när du tar dig an den mansdominerade världen.
Ja, men säger det. Precis. Ja. Suck. Ja.
Perfekt avslut. Nej, men vad kul. Det ska bli spännande att följa dig och se kommande match och allting, och se vad framtiden har att erbjuda. Och ja, du må vara ung, men fan, alltså, det är en kort tid i MMA. Jag lämnar dig med press.
Ja, tack.
Jättetaskigt. Sen precis pratar man om att dra ner all press och kommer mer. Nej, men skämt åsido. Jättestort lycka till.
Tusen tack.
Det var kul.
Tack, för
tack så jättemycket för att du kom. Och ni kan även följa mig på Instagram också, att Paul Elvaje, så uppdaterar ni er om alla poddar som jag har, var ni kan se dem, var ni kan lyssna på dem och allt annat som händer. Så med det sagt så får jag säga tack för att ni lyssnar. Ha det jättebra. Hej då.